Tack himmelske far för att du har kallat oss, att vi får vara dina barn, men att du också vill att vi ska följa dig nära och göra som du har sagt. Var med oss och hjälp oss förstå vad som är vår kallelse och uppgift. Bevara oss från att jämföra oss med varandra, men att se storheten i att du har kallat oss alla, har en uppgift för oss alla. Välsigna ditt ord till oss idag. Amen. George Werfer, som startade organisation Ungdom med uppgift, har sagt: "Everyone is either a missionary or a mission field." Varje person är antingen en missionär eller ett missionsfält. Radikalt uttryckt. Man kan alltså inte vara någonting annat, utan antingen är man en missionär. En kristen, då är man en missionär. Är det meningen? Men är man kristen men inte en missionär, då är man ett missionsfält. Och så kan vi fundera var och en själva. Är jag en missionär? Och det behöver inte vara så storstilat sådär, utan det kan vara hur vi lever i vår relation till grannar och vänner. Vi kanske inte talar så mycket om Jesus, men det kanske märks ändå. På vårt språk eller på hur vi agerar i olika situationer. Och så kan vi vara ganska lågmälda om vi är lågmälda och kan ändå vara missionärer. Och så finns det andra som väsnas lite mer på gott och ont, och de är missionärer på sitt sätt. Och så kan vi alla vara missionärer. Men om vi inte är missionärer så är vi fortfarande ett missionsfält, så att vi kan bli missionärer. Den gammaltestamentliga texten idag är hämtad från Andra Mosebok, det tredje kapitlet, och från vers 1 till 15. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp, och då tänkte Mose: "Jag måste gå dit och se den underbara synen, varför busken inte brinner upp." När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken: "Mose, Mose!" Han svarade: "Här är jag." Då sa Gud: "Kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark." Och han sa: "Jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Herren sa: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande, därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananéer, hetiter, amoreer, periseer, hiveer och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten." Men Mose sa till Gud: "Vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten?" Han svarade: "Jag ska vara med dig, och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg." Då sa Mose till Gud: "Om jag kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem?" Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Det som har hänt innan den här texten är att Mose har vuxit upp och så vill han i 40-årsåldern gå och kolla hur hans släktingar, hur hans folk, israeliterna har det. Och så blir det bråk där och han dödar en egyptier och han måste fly. Och så kommer han till Midjan och där stannar han hos prästen i Midjan, står det. Och det är lite fascinerande, konstigt kan man tycka. Prästen i Midjan, vad var det för en präst? Ja, vi vet ganska lite om honom. Men han måste ha varit en avgudapräst, eller rimligen har han varit en avgudapräst. Det står aldrig att Mose firade gudstjänst ihop med honom på hans villkor. Men han stannade där och gifter sig med en av döttrarna och så vaktar han får. Han jobbar åt sin svärfar. Och en gång så för han då fåren lite längre bort till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Det kallas ibland Sina, ibland Horeb. Och Mose hade vid det här tillfället förmodligen ingen aning om att det var Guds berg. Det gick upp så småningom. När han fick vara med om mera som hände vid det berget, då blev det klart. Men när det sen skrivs ner så är det klart att han har kommit till Guds berg Horeb. Och där får han se den här brinnande busken. En torr buske, den flammar bara upp och sen är det borta. Det blir liksom ingenting av det. Den här busken, den fortsätter att brinna men brinner inte upp. Och Mose konstaterar att det är något konstigt här. Han måste gå och titta. Och så ropar Gud på honom och talar om att han inte ska komma närmare men han ska ta av sig skorna för platsen där du står är helig mark. Mose hade än inte sagt ja till att tjäna Gud. Och så blir det tydligt att än så länge så får Mose vara lite på avstånd. Han får inte komma Gud riktigt nära. För vi kommer inte Gud riktigt nära innan vi säger ja till honom. När vi läser lite senare så säger Gud till Mose, kom upp till mig här på berget. Och Gud säger om Mose att han uppenbarar sig för andra människor i drömmar och syner. Men inte så är det med Mose. Med honom talar jag ansikte mot ansikte, säger Gud. Förklarar det för Aaron och Miriam när de ifrågasätter Mose auktoritet. Så när Mose väl har sagt ja till Gud så får han komma nära. Men innan han har sagt ja så finns det ett avstånd. Ta av dig fötterna, kom inte närmare. Du står på helig mark men du får inte komma ända hit. Och så säger Gud, jag har sett hur mitt folk förtrycks. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda egyptierna. Rädda israeliterna från egyptierna. Gud agerar inte på avstånd. Han ville komma nära sitt folk. Han har kommit ner för att rädda folket. Och så sänder han Mose. Talar om för Mose, du ska gå till farao och du ska leda folket ut ur Egypten till ett annat land. Och då säger Mose, vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? En annan översättning, hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao? Det var många som fick Guds kallelse, en del är det berättat om, och de inser det omöjliga. Mose konstaterar i tanken, för 40 år sedan så flydde jag från Egypten. Jag var dödsdömd för att jag hade mördat. Jag kan inte gå tillbaka. Jag har nu levt här i landsflykt i 40 år hos min svärfar. Nu är jag 80 år gammal. Det finns inga planer i världen att jag skulle kunna gå till Egypten, gå till farao och tala om för honom att nu ska jag leda hela Israels folk ut ur Egypten till ett annat land. Mose ser bara att det här är fullständigt omöjligt. Det finns inte en chans att det här kan gå. Och så säger Gud, jag ska vara med dig. När Gud uppenbarar sig för Abraham drygt 400 år tidigare och talar om att Abraham ska få en son när han fyller 100 ungefär. Och Abraham och Sara ifrågasätter det här. Sara är 90. Det här kan inte funka. Så säger ängeln som talar till Abraham: är då något så underbart att Herren icke skulle förmå det? Och så går det som en röd tråd genom hela Bibeln att det finns inget så underbart att inte Gud förmår det. Det är den guden vi är kallade att tjäna. Det är den guden som har kallat oss och som vill vara med oss. Det är den guden som ger oss uppgifter och då ger han oss också möjligheter att klara av det. För att rädda israeliterna var Mose tvungen att gå till Egypten. Vi, precis som Mose, vi stannar gärna där vi är. Det är ganska bekvämt. Vi har lärt oss vad vi ska undvika för eventuella faror eller risker. Vi kan hantera situationen vi står i. Och så är det ganska bra där vi är. Och så säger Gud kanske att vi ska gå och göra någonting. Någonting annorlunda än vi har gjort förut. Och så tycker vi, ja men det kan vi inte. Och så säger Gud, jag ska vara med dig. Och så tänker Mose, ja men om jag går, de kanske inte lyssnar på mig. Och så säger Gud till Mose, det här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Gud möter oss personligt. Han vet hur pass han kan utmana oss. Han har skapat oss, han vet vilka vi är. När Gideon fick kallelse att leda Israels folk så är han osäker. Och så säger han, jag vill lägga ut ull. Och så vill han att ullen ska vara våt och marken torr. Och nästa gång tvärtom. Marken våt och ullen torr. Vilket det var först, det kommer jag inte ihåg. Men det spelar ingen roll. Ena gången så var ullen plaskvåt och marken runt omkring torr. Daggen hade fallit bara på ullen. Och nästa gång var det tvärtom. Gideon fick besked och tecken på att Gud hade kallat honom och sänt honom. Inom ett par dygn så visste han. Mose, han var lite annorlunda än Gideon. Och så säger Gud till honom, detta är tecknet på att jag har kallat dig. När du har lett Israels folk ut ur Egypten så ska ni hålla gudstjänst här. Beviset för att Gud hade kallat honom låg minst 3 månader framåt i tiden. Men Mose tar ändå emot kallelsen under protest först. Han vill att Gud kan sända någon annan, men sen går han. Men det är inte lätt att vara Guds tjänare. När han har kommit då till farao och han har talat med Israels folk och det har börjat hända saker, det har varit plågor och annat, så säger Mose i 2 Mosebok 5:22-6:1. Då vände Mose sig på nytt till Herren och sa: Herre, varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sände du mig? Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han gjort dem illa och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Men Herren sa till Mose, nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land. När Mose kom till farao och det började hända saker och ting, de ville gå ut och fira gudstjänst i öknen, så säger farao, ni bara lata. Och så talar han om att de ska göra lika mycket tegel som tidigare, men de får fixa halmen själva. Det blir hårdare och hårdare för israeliterna, och så säger Mose till Gud, varför handlar du så illa, Gud? Ända sedan du sände mig har det bara blivit värre och värre. Du skulle ju rädda Israels folk och istället blir det bara besvärligare. Men då lovar Gud, nu ska du få se. Inte på en gång, men det kommer. Gud svarar Mose och det händer saker. Och så kan de få gå ut ur Egypten. Men det är inte alltid lätt att vara Herrens tjänare. Mose fick uppleva hot. När de hade gått ut ur Egypten så kommer hela den egyptiska hären efter dem. För det var ju inte bra att släppa alla slavarna. De hade ju jobbat rätt bra, så att de skulle de ju ha kvar. Vi får jaga tillbaka dem. Och så minns ni hur det gick. Hur Gud klyver Röda havet och de kan gå igenom. Och sen när egyptierna försöker följa efter så dränks de. Vattnet vänder tillbaka. Mose och Israels folk fick uppleva hot. Och sen klagar de, Israels folk, på Mose och säger, här har vi ingenting att äta, hur ska det här gå? Och lite senare, vi har ingenting att dricka. Och så långt har Mose gjort precis vad Gud har sagt till honom. Och så säger Mose i andra Mosebok 17:4, då ropade Mose till Herren och sa, vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar det mig. Inte nog med att Mose hade fått lämna det där ganska fridfulla jobbet att vakta sin svärfars får, så hade han blivit utsatt för hot och förföljelse och hamnat i livsfara flera gånger. Och nu är det till och med så det är folk som han skulle hjälpa, nu vill de stena honom. Det är inte alltid lätt att vara Guds tjänare. Men Gud svarar och han får slå på klippan när det kommer vatten och de kan dricka. Det fantastiska med Mose, det är att mot slutet av sin tjänst, i femte Mosebok, så håller Mose tal till folket, flera långa tal. Han som, när Gud kallar honom, tycker att han har ett trögt mål för, han håller stora tal till hela nationen Israel. Femte Mosebok 3:23-28. På den tiden bad jag så till Herren, Herre Gud, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? Låt mig nu få gå över dit och se det goda landet på andra sidan Jordan, detta vackra bergiga land och Libanon. Men Herren hade blivit vred på mig för er skull och han lyssnade inte på mig utan sa till mig, det är nog, tala inte mer till mig om denna sak. Stig upp på toppen av Piska och lyft upp dina ögon mot väster och norr, mot söder och öster. Se med dina ögon, för du ska inte gå över denna Jordan. Anförtro Josua ditt uppdrag och styrk honom och ge honom mod. Det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk. Och han ska ge dem i arv det land du ser. Mose hade nu under 40 års tid lett folket. Men när han en gång hade gjort annorlunda än vad Gud sa, istället för att tala till klippan, andra gången han skulle skaffa fram vatten så slog han på klippan. Gud hade sagt, du ska tala till klippan, då kommer det vatten. Han slog på klippan, men det kom ändå vatten. Så långt var Gud med honom. Men ni höll inte mig helig, säger Gud till Mose. Du höll inte mig helig. Du gjorde inte som jag hade sagt. Vill vi visa omvärlden att Gud är helig, då ska vi göra som Gud har sagt. Det är inte alltid enkelt. Ibland tar vi fel. Men det måste vara vår vilja om vi ska kunna visa vår omvärld att Gud är helig. Att vi gör som Gud säger. Och så har Mose ändå konstaterat vad Gud har gjort. Herre Gud, du har börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Egentligen under 40 års tid hade han sett vad Gud hade gjort med Israels folk och de hade kunnat gå vidare mot löfteslandet. Och så hade Mose en önskan. Gud hade sagt, du ska inte komma in i landet. Men Mose bad han då, ja men låt mig få följa med in. Men Gud säger istället, nej, du kommer inte in. Det är Josua som ska leda folket. Uppmuntra honom, styrk honom. Och så får Mose göra så. Och på något vis så accepterar Mose det också och gör allt han kan för att det ska fungera för Josua att ta över efter Mose. Så han blir liksom inte tjur och tänker, nu ska jag göra livet surt för dem och göra det svårt för Josua. Nej, tvärtom. Han gör vad han kan för att det ska fungera för Josua. Nu kommer vi till evangelietexten idag. Det finns mycket evangelium i Moseböckerna också. Hur Gud är med sitt folk. Men evangelietexten idag, det är det som vi brukar kalla missionsbefallning i Matteus 28 och från vers 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Vill vi vara lärjungar så ska vi göra som Jesus säger. När Jesus befaller så ska vi gå. Ibland kan vi uppleva tydliga befallningar i vårt liv. Vi kan känna oss darriga i knäna, men vi känner ändå att det här vill Gud att jag ska göra. Andra gånger så får vi mer klarhet över vad vi ska göra när vi läser Bibeln. Och så kan det vara olika saker. Det kan vara andra kristna som uppmuntrar oss att göra någonting som vi känner, ja men det klarar inte jag. Jo men det gör du. Och så kan vi uppmuntra varandra att bekräfta varandras kallelse i Guds rike. Lärjungarna, de gick i alla fall. Jesus hade talat om innan, efter min uppståndelse så ska jag gå till Galileen, där ska ni få se mig. Och så går de till det berg han har sagt och där visar han sig för dem. Och det fascinerande är att det står här att när de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Vad var det de tvivlade på? De kan inte gärna tvivla på vad de ser. Jag ser er framför mig nu och jag tvivlar inte ett dugg på att ni sitter här. Det är inte bara någon synvision utan jag är övertygad om att ni sitter här. Så de kan inte gärna ha tvivlat på att Jesus stod där framför honom. Men de kan givetvis ha tvivlat på att han var Guds son fortfarande. Att han bara var en profet som hade kommit. De kan ha tvivlat på vad de sen fick höra att de skulle göra. Men lika fullt. De här 11 lärjungarna, Judas fanns ju inte längre. De gick i grupp dit. Och så är det, vi behöver ibland. Ibland sänder Gud oss ensamma. Mose var ensam i början och sen fick han hjälp av Aron. Och andra sändes ganska ensamma. Johannes Döparen var ganska ensam till början. Sen samlade han lärjungarna omkring sig. Ibland sänder Gud oss ensamma. Men som kristna, som församling, så får vi vara i grupp och styrka varandra. Och hur många av de här 11 som hade en stark tro, hur många som hade en svag tro och tvivlade, det vet vi inte. Men tillsammans så gick de dit där Jesus hade sagt att han skulle möta dem. Och så får vi göra likadant, att vi får vara tillsammans för att göra det som ibland ser omöjligt eller svårt ut. Och så ger han dem befallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är grunden för det hela. Gå därför ut. Men precis som Mose gärna hade stannat där han var. Han hade det ganska fridfullt med fåren. Och det där jobbet kunde han. Han hade en bra relation till svärfar, till sin fru. Han hade det bra. Men Gud hade en annan plan. Så vill vi ibland att det ska vara lugnt och skönt och fridfullt. Ungefär som Ferdinand under korkeken på julafton. Men så är det inte att vara en kristen. Så är det inte att vara lärjunge. Ibland kan det vara lugnt och skönt. Men ibland kan det storma ordentligt. I Lukas 21 så berättar Jesus vad som ska hända framåt. Han talar om hur templet ska förstöras. Han talar om krig och pest och jordbävningar och allt möjligt. Och så säger han från vers 12 i Lukas 21. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal. För jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar, syskon och släktingar och vänner. Och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. Gud lovar inte paradis på jorden för sina lärjungar. Gud lovar inte att det ska vara lugnt och fridfullt och allting bara ska rulla på ett bra sätt. Utan Gud talar om att det kostar att följa mig. Och i stora delar av världen är det så idag. Men ändå så kallar han oss att gå. I Apostlagärningarna 9 så handlar det om Paulus kallelse. Och när Paulus har varit på väg mot Damaskus och sett det här ljusskenet och hört att det är Jesus som talar med honom, den som du förföljer, så leds Paulus in i Damaskus. Han heter fortfarande Saulus, men han leds in där, och under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Och så står det från vers 13, det handlar om en lärjunge som heter Ananias. Gud säger till honom att han ska gå till Saulus och be för honom, lägga händerna på honom så han får se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och Ananias går. Men när Ananias först får höra att Saulus är i Damaskus, så vill han egentligen inte gå dit, utan han säger: Ja, men jag har ju hört hur mycket ont den mannen har gjort mot ditt folk, mot dina lärjungar. Ska jag verkligen, man förstår lite hur han tänker även om det inte står, ska jag verkligen gå till honom och hjälpa honom, och så kanske han fortsätter att förfölja församlingen? Kan det verkligen vara din plan, Gud, att jag ska hjälpa honom? Nu sitter han fullständigt overksam och gör ingen skada där han sitter. Hur tänker du nu, Gud? Och så säger Gud till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap. Gud hade en plan som Ananias inte begrep. Och Ananias gick och Saulus får sin syn. Men han talar också om för Ananias: Han är mitt utvalda redskap att bära fram mitt namn inför hedningarna. Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det blev inte enklare för Paulus när han blev en kristen. Ibland tror vi att om vi får tillräckligt mycket förbön så ska livet bli enklare. Det kan det bli på vissa sätt kanske. Men Gud har aldrig lovat oss ett enkelt liv. Men om vi ber själva, om vi får förbön, så livet blir kanske inte enklare, men vi kanske får vara till mer välsignelse istället. Vi är inte kallade till enkla liv. Vi är kallade att vara till välsignelse och att föra ut evangeliet. I andra Korintierbrevet 5, 14 och 15 Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristi kärlek driver oss. En annan översättning, Kristi kärlek tvingar oss. Ett heligt tvång att vara lärjunge. Och i Filipperbrevet 3, 12 och 14. Inte så att jag redan har gripit eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Gud har kallat oss till himlen och så vill han att vi ska föra den kallelsen vidare. Mission, evangelisation, att tala om Gud, att tala om Jesus, det kan vara otäckt. Det kan medföra livsfara på vissa håll. Det kan kännas obekvämt på en del håll. Man kan fundera, passar det nu att jag säger någonting om Jesus? Ja, om det inte passar skulle det vara så farligt. Vi kan väl säga något om Jesus ändå. Men vi gör det inte alltid. Jesus lovade aldrig sina lärjungar ett bekvämt liv, men han lovade att vara med. Och så när Jesus kallade sina första lärjungar så sa han, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Lärjungar gör lärjungar. Jag vet inte om jag har tagit exemplet här någon gång, men jag tar mig friheten att göra det om jag har gjort det förr. Man pratar ibland om att en vinner en. Det är inte så att oavsett vem som står här och predikar så kommer det 100 att bli frälsta. Så fungerar det sällan. På första pingstdagen fungerar det så. Då var det 3000 som blev frälsta när de predikade. Men det är inte det vanliga, framförallt inte i västvärlden idag. Utan en kanske vinner en. Om jag lyckas vinna en, så är vi två. Om vi två vinner varsin, så är vi fyra. Om vi fyra vinner varsin, då är vi åtta. Om vi åtta hämtar varsin, vi bryter nu, men ni ser vad som händer. Det är knappt vi räcker till. Ja, det hade gått en gång till, men sen har det inte funnits folk. Men det är så det ska fungera. Om en vinner en, och så får vi be att vi kan få vinna någon som kan vinna någon. Varsågod och sitt. Snava inte i trappan. Tack himmelske far för att du har kallat oss. Tack Jesus Kristus för att du gick här på jorden och gjorde lärjungar. Kom helige ande och hjälp oss att vara lärjungar. Att föra nya människor fram till tro på dig. Låt oss få vara med och vinna människor i vår omgivning. Och hjälp oss att på olika sätt stötta ditt rike ut över vår värld, så att många fler får kallelsen till Guds rike, kallelsen till himlen. Amen.